Vi fortsätter då med kapitel 22 i Jesaja-boken. Vi befinner oss i den serie utsagor som profeten har samlat i kapitel 13 till och med 23. Utsagor mot främmande folk. Och när vi nu kommer fram till kapitel 22 så finner vi där en utsaga om synernas dal. Och med detta uttryck avses Jerusalem. Därför är det ganska märkligt att denna utsaga står inom denna samling utsagor mot främmande folk. Den naturligaste förklaringen är väl den att människorna i Jerusalem och Juda skiljer sig i grunden inte från det främmande folken. Man uppför sig som hedningarna som inte känner den enda sanna guden. Och därför tar profeten i detta sammanhang in utsagan mot det otroende i Jerusalem. Ledarna och folket i stort visar otro och förakt för Herren i samband med den assyriska ockupationen av Juda. Och nu ska vi se på verserna 1 till och med 14 som handlar om Jerusalems invånares otro. Verserna 1 till och med 14. Och jag kan inte gå igenom varje sats här, utan jag ger en sammanfattning av det viktigaste i innehållet, så att ni får en överblick över innehållet, och sedan mot bakgrund av den beskrivningen kan ni själva ta del av detaljerna i texten. Det som här nämns är att folket i Jerusalem, i synernas dal, förlitar sig på mänskliga åtgärder, inte på Herren i nödens tid. Man larmar och stojar, läser vi i den andra versen, i en situation då man måste fly, då många blir fångar. Det är en förstöringens dag, en nedtrampningens dag, står det i den femte versen. Ännu har inga murar raserats av fienderna, men profeten ser framför sig hur folket kommer att gå under. Och då säger han också att staden och murarna ska förstöras. I den situationen flyr man inte till sin frälsare. Flyr man inte till Herren, förlitar sig inte på honom. Vad gör man? Jag ser på vers 8 till exempel. Där står det: Juda blev blottat och låg utan skydd. Sanherib hade ju invaderat hela Palestina och intagit så gott som alla städer. Jerusalem ligger ensam kvar där som ett vaktskjul på ett skurkfält. Det ligger blottat. Vad gör man då? Då skådade du bort efter vapnen i skogshuset. Man frågar sig: har vi vapen så att det räcker? Hur stort är vapenförrådet? Och i nionde versen så oroar man sig över att det är rämnor i muren. Ni såg att Davids stad hade många rämnor. Man oroar sig för vattenförsörjningen. Ni samlade upp vattnet i nedre dammen. I tionde versen talas det om hur man räknar husen. Man till och med bryter ner hus för att få stenar till att kunna befästa muren. Och i elfte versen talas det om hur man försöker säkra vattentillförseln. Och det är ganska intressant. Hiskia lät ju bygga en mycket intressant tunnel som är bevarad. Hiskias tunnel, för att genom den föra in vatten innanför yttre muren. Mellan de båda murarna gjorde ni en behållare för vattnet från gamla dammen. Men man frågar inte efter Herren, inte efter hans hjälp. Ni skådade inte upp till honom som hade gjort detta. Till honom som för länge sedan hade bestämt det såg ni inte. Denna hemsökelse genom assyrierna var ju bestämd av Herren för folkets överträdelsers skull. Herren hade genom Jesaja profeterat om att Assur måste komma och tränga in över hela landet. Det kanske ni kommer ihåg när vi gick igenom bland annat det 7:e kapitlet. Men man ger inte akt på Herrens ord. Man bryr sig inte om undervisningen och man flyr inte till Herren, den enda sanne hjälparen. Det här är alltså ett exempel på folkets förstockelse, folkets blindhet. Och det kommer allra tydligast fram i den 13:e versen när man säger: låt oss äta och dricka, ty imorgon måste vi dö. De här orden klingar säkert väl som välkända ord eftersom de förekommer också i Nya testamentet. Det är uttryck för folkets totala förstockelse. Jag säger inte att folket totalt är förstockat. Det finns en kvarleva. Men de som är förstockade, de är det totalt. De är helt förstockade. Helt blinda. Och då finns ingen räddning. Då finns ingen hjälp. Då finns ingen förlåtelse. Då står man emot så helt Herrens verk, Herrens andes verk. Man kan säga att synden mot den helige ande hör med i detta sammanhang till förstockelsens situation. Och i 14:e versen heter det också att det finns ingen gottgörelse, ingen soning för deras synd. Denna er missgärning skall inte bli försonad så länge ni lever. Denna utsaga fortsätter sedan i verserna 15 till och med 25. Men där riktar den sig till en viss, eller mot en viss minister. Hans namn är Shebna. Shebna skrivs det då med i vårt alfabet. Men många gånger är ju S-en ett sje-ljud och så är fallet här. Och när det står B är det ganska ofta liktydigt med att uttalas som V. Och han heter alltså egentligen Shebna. Shebna. Vem är nu denne Shebna som får en så hård dom från Herren i dessa verser, verserna 15 till och med 25? Jo, han är Jerusalems främste minister. Man kanske kan säga han är statsminister i Juda på den här tiden. Han är kungens närmaste man. Men han är en blind och dålig ledare. Han är en skamfläck för sin herres hus, läser vi i den 18:e versen. Du skamfläck för din herres hus. Han tänker inte på folkets bästa. Han leder inte folket på rätt sätt. Han hänvisar dem inte till Herren och Herrens nåd. Och i denna nödsituation tänker han bara på sig själv och sitt jordiska. Profeten får säga till honom, 16:e versen: vad gör du här? Och vem tänker du lägga här? Eftersom du här hugger ut en grav åt dig. De här orden tycker jag är extra intressanta därför att man kan än idag se hur man i dalen, i synernas dal, kan och har huggit ut åt sig gravar i klippväggen. Man kan än idag se en rad mycket gamla gravar i klippväggen när man står uppe på vid Tempelberget och man ser ner mot Kidrondalen och sen kommer en brant sluttning upp på andra sidan och i den klippväggen har många huggit ut åt sig gravar. Och längre ner i Kidrondalen är det också en rad grottgravar, väl uthuggna gravar. Och någonstans där står nu då denne statsminister och hugger ut åt sig en grav. Han har säkert slavar som gör arbetet, men han står där och ser till att det blir gjort. Han tänker på sin kropp, men inte tydligen alls på sin själ och inte på det folk som han ska leda tillsammans med konungen. Vad gör du här? Och vem tänker du lägga här, eftersom du här hugger ut en grav åt dig? Du som hugger ut din grav så högt uppe, du som i klippan urholkar en boning åt dig. Tydligen hade inte Skevna nöjt sig med att hugga ut en grav lite längre ner i dalen, som många andra har gjort, utan han har sett till att det blir uthugget längre upp efter klippranten. Och nu uttalas då domen över denne otrogne tjänare. Och här kan vi ju lägga märke till de bilder som profeten använder. Flera stycken på en gång. Du må veta, heter det i 17:e versen, att Herren ska slunga dig bort. En sådan man som du är. Han ska rulla ihop dig till en klump. Han ska nysta ihop dig som ett nystan. Kasta dig som en boll bort till ett land som har utrymme nog för dig. Där ska du dö och dit ska dina härliga vagnar komma, du skamfläck för din herres hus. Mycket möjligt att Skevna åkte i fin kortege med vagnar ner i dalen och sedan lät sig bäras upp en bit för att besiktiga den där fina graven som han skulle ha. Och det är alltså i detta sammanhang som profeten på Guds uppdrag kommer till honom och säger dessa ord. Jag skall stöta bort dig från din plats och från din tjänst skall du bli avsatt, läser vi. Och sedan från den 20:e versen till kapitlets slut berättas det om Eliakim som ska efterträda honom. Vi känner till denne Eliakim från andra texter, också inom Jesaja-rullen. Han var också en minister eller en tjänare och han får tydligen efterträda Skevna på den här främsta ministerposten. Ditt välde ska jag lägga i hans hand så att han blir en fader för Jerusalems invånare och för Judahus. Och jag ska ge honom Davids hus nyckel att bära. Och här är några intressanta ord. När han öppnar skall ingen stänga. När han stänger skall ingen öppna. Det är ord vi känner igen ifrån den rätte ledaren och konungen för Guds folk. När vår Herre stänger, då är det stängt. När han öppnar, då är det öppet. Och detta gäller inte bara när han gör det direkt, utan också när han handlar genom sina tjänare, genom sina utsända herdar och lärare. Allt vad ni binder på jorden, det är bundet i himlen. Allt vad ni löser, öppnar, löser på jorden, det är också löst i himlen. Ja, här berättas också att denne nye ledare som ska komma, Eliakim, hans position kan också missbrukas. Och då används det återigen en rad djärva bilder. Han liknas vid en spik som slås in, en stadig spik som slås in i en fast vägg. Men om nu släkten kommer och tänker, aha, Eliakim har blivit en minister, nu ska vi utnyttja det och få fördelar av hans position. Och så hänger de sig på den där spiken likt en rad kärl som hängs upp på en spik. Alla slags små kärl, står det här i 24:e versen, av vad slag som helst, skålar eller alla slags krukor. Och vad händer då? Jo, på den dagen, säger Herren Sebot, ska spiken som var inslagen i den fasta väggen lossna. Den ska gå sönder och falla ned och bördan som hängde på den ska krossas. Klara, tydliga, målande bilder återigen. Och så slutar hela kapitlet med orden ty Herren har talat. Då står det kort och gott egentligen. Ty Herren har talat. Till slut ska alltså också Eliakim komma på fall, därigenom att hans familj missbrukar hans ställning. Det är ju ganska märkligt att det står en enkel människa, Jesaja, men han är Guds profet, att han kan tala om såna här saker. Han kan det därför att det han säger är inte hans egna tankar, utan det är vad Herren har givit honom, vad han har skådat från Herren. Och när han har talat så kan han säga, ty Herren har talat. Så kommer vi till den sista utsagan i raden av utsagor mot främmande folk. Det är det 23 kapitlet och den gäller Tyros. Utsagan om Tyros. Och ni vet var Tyros ligger eller har legat i nuvarande Libanon. Och denna utsagas 18 verser är uppdelad på först en klagosång i verserna 1 till och med 14 och sedan en prosa epilog i verserna 15 till 18. Alltså en avslutning på prosa, inte i rytmiska poetiska sättningar. Ja, det finns ett litet avsnitt i prosaepilogen som också är rytmisk poesi, och det är vers 16 som vi snart ska se på. Vi har då först själva klagosången. Den riktar sig mot detta Tyros och dess makt genom sin omfattande handel. Jämra er ni Tarsis skepp, till det är ödelagt utan hus och utan gäster. Från Kiteernas land når den budskapet om detta. Sitt stumman i kustlandets invånare, köpmän från Sidon, sjöfarande män uppfyllde dig, och så vidare. Jag ska försöka att ge bakgrunden till de här orden och hela kapitlet. Det är i förstone inte så lätt att förstå med en gång såna här korta rytmiska satser om man inte vet lite om sammanhanget och bakgrunden. Tarsis skepp är på väg över Medelhavet tillbaka till Fenicien, alltså nuvarande Libanon. Tillbaka till handelsstaden Tyros. De nås då av budskapet om Tyros undergång. Bakgrunden är att assyrierna har fallit in i landet och förstört staden. Kiteernas land, som nämns i vers 1, det är Cypern. Och det var sista hamnen före återkomsten. När man var på väg då kanske från ett Tarsis som låg i Spanien, som det numera heter. Och man hade åkt då med handelsvaror och var på väg hem igen, och man kom då till Kiteernas land, till Cypern, sista hamnen före återkomsten. Nu blir det slut med den blomstrande handeln. Till Herren låter Tyros drabbas av ödeläggelse för att göra alla stora, mäktiga, höga herrar på jorden ödmjuka. Vers 9. Herren Sebot var det som beslöt det för att slå ned all den stolta härligheten och göra alla stormän på jorden ödmjuka. I detta sammanhang ska vi lägga märke till vers 13. Jag har tidigare påpekat hur våldsamt assyrierna gick fram, inte bara i väster utan också i öster. Och i öster så var det framförallt kaldéerna som inte kunde med att assyrierna hade intagit Babel och hade svarade för regimen också i Babylonien. Kaldéerna ansåg att Babylonien är vårt land. Och kaldéernas ledare, det var Merodakbaladan, eller som han heter då på assyrisk babyloniska, Marduk Apalidinna. Och så var det en annan makt långt där i öster som var intresserad av att Assur skulle få motstånd och möjligt störtas. Och det var Elam och det var Medien. Vi talade om detta i samband med bland annat det 21 kapitlet. Men kaldéerna lyckades inte. Marduk Apalidina gjorde många försök. Men till slut så drivs han bort. Och kaldéerna utsätts för en fruktansvärd hemsökelse av Sanherib. Och detta profeterar Jesaja om här i den 13:e versen. Han talar om den våldsamma förstörelse i kaldéernas land, alltså i Sydbabylonien, som Assur har genomfört. Och han nämner detta för att man i väster och i Tyrus ska ha klart för sig att där kommer det att gå lika illa. Nu har bibelkritiken inte förstått det här med kaldéerna. Så snart man har läst en sats i hos Jesaja eller i till exempel Mika om Babel och kaldéerna, då har man tänkt att det måste vara den period när kaldéerna styrde i Babel, och det var på 500-talet. Genom Nebukadnessar och senare ändå fram till 539 när perserna och Cyrus störtar kaldéernas välde. Och därför så är det här inte äkta profetior. Det är ju fel tid att plocka in det här i Jesajas tid. Och därför så underkänner man den här versen och i regel hela kapitel 23 som jesajanskt. Och mycket annat plockas bort från Jesaja på den här grunden. Men, och det har vi påpekat kanske till leda, men det är så viktigt. Kaldéerna är mycket aktiva på Jesajas tid. Och det sker en sån här våldsam förstörelse av kaldéernas land just på Jesajas tid genom Assur och dess första Sanherib. Och ser vi nu på den 13:e versen så kan vi lägga märke till hur bibelkritiken här haft problem. Jag ska läsa som det står i 1917 först. Se kaldéernas land, folket som förr ej var till, det vilkas land Assyrien gjorde till boning åt öknens djur. De reser där sina belägringstorn och omstörtar stadens palats och gör den till en grushög. Här har alltså bibelkritiken fattat det så att det är kaldéerna som reser där i Tyros, i Fenicien, sina belägringstorn och omstörtar stadens palats och gör den till en grushög. Men så står det inte i den hebreiska grundtexten. Man har ändå översatt så, för då skulle det stämma på 500-talet. Då skulle det stämma in på Nebukadnessars tid. Men här står det istället så här: se kaldéernas land. Lägg märke till, underförstått, vad som har hänt i kaldéernas land. Det finns, eller folket finns ej mer. Det vill säga kaldéerna och dess folk har hemsökt så att det inte längre fungerar som folk. Assyrien eller Assur gjorde, och så står det, det syftar alltså på kaldéernas land. På landet har gjort deras land till boning åt öknens djur. Och sedan så står det inte de reser där sina belägringstorn, utan subjektet är fortfarande Assur. Assurs folk, inte kaldéerna. Det är Assurs folk, det är assyrierna som reser där sina belägringstorn, som omstörtar dess palats och gör det, alltså landet, till en grushög. Här hänvisar profeten till den hemsökelse och förstöring som assyrierna genomför i kaldéernas land. Och lyfter fram detta i samband med profetian om vad som ska hända i Tyros och Fenicien. Kanske var det så att man i Tyros hade förhoppningar till kaldéerna. Precis som Hiskia förmodligen hade vissa förhoppningar om att Marduk Apalidinna skulle bli till hjälp. När Marduk Apalidinnas män kommer till Jerusalem enligt Jesaja 39 så blir Hiskia glad. Han visar dem allt han har. Läser vi. Vi kanske ska slå upp det för att få sammanhanget. Det står i kapitel 39. Vid samma tid sände Merodak Baladan, det är alltså Marduk Apalidinna, Baladans son, kungen i Babel, brev och gåvor till Hiskia, och han fick höra att denne hade varit sjuk men blivit återställd. Och Hiskia gladde sig över deras ankomst och visade dem sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamra. Inget fanns i Hiskias hus eller eljest i hans ägo som han inte visade dem. Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit till mig från fjärran land, från Babel. Han sade vidare: vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har de sett. Inget finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Det är uppenbart att Hiskia var mycket glad över det här besöket. Mycket generöst visar det besökande allt han har. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herren Sebaots ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Inget ska bli kvar, säger Herren. Och söner till dig och det som ska utgå av dig och som du ska föda, dem ska man ta, och det ska bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Vad säger alltså Jesaja? Jo, du ska inte vara så oerhört glad över kaldéerna och hoppas så mycket på det här besöket. De kan inte bli dig till hjälp. Den enda räddningen undan Assur, det är att vända sig till Herren. Det är Herren som för länge sedan har bestämt att Assur ska komma, för syndens skull. Den enda räddningen undan vreden, det är Herren och hans nåd. Lita inte på kaldéerna, lita inte på några andra koalitioner och allianser. Det enda som håller är Herren. Och så profeterar då Jesaja att en dag kommer då dessa kaldéer som man hoppas på inte ska bli dig till hjälp, utan de ska som dina fiender drabba dig längre fram och föra bort dina skatter som du nu har visat kaldéerna och också dina unga män och så vidare. Förmodligen så hade också Tyros hoppats på kaldéerna. Och därför är det mycket passande att i detta sammanhang hänvisa till att kaldéerna går under. Blir helt förstörda. Det är inget att hoppas på kaldéerna. Man kan alltså säga att istället för att omnämnandet av Babel och kaldéerna talar emot Jesajas tid, så styrker det äktheten i Jesajas förkunnelse. Han förkunnar i en politisk situation konkret, och det stämmer med vad vi vet om den tid när han profeterar och förkunnar. Den här 13:e versen är alltså extra viktig, kanske inte för den vanliga bibelläsaren men för bibelforskarna och för dem som inte går på bibelkritikens synpunkter. Jag kan alltså sammanfatta att efter Sargons död år 705 så försökte Tyros tillsammans med många stater i Palestina, bland annat Juda med Hiskia i spetsen, också Moab och Edom och många andra, att befria sig från det assyriska oket. Samtidigt som kaldéerna med hjälp av bland annat Elam gjorde detsamma i öster. Men Sanherib slog ned upproren först i öster genom våldsamma härningar i kaldéernas land och sedan i väster. Med hänvisningen i vers 13 till hemsökelsen i kaldernas land vill profeten säga att det ska gå lika illa för Tyros och det fenisiska kustlandet, vilket också skedde ungefär år 701. Och så har vi då verserna 15 till och med 18. Här profeterar Jesaja om att Tyros ska ligga glömt i 70 år. På den tiden ska Tyros ligga glömt i 70 år, som om det fortfarande rådde en och samma kung där. Men efter 70 år ska det gå med Tyros, som det heter i visan om skökan. Ta din harpa och gå omkring i staden, du glömda sköka. Spela vackert och sjung flitigt så att man kommer ihåg dig. Så blev också fallet. Cirka 700 till 630 låg Tyros i glömska. Kunde inte bedriva sin handel längre. Men när Assurs grepp över Palestina upphörde cirka 630, då kunde Tyros återuppta sin lönande handel med kungarikena i den vida dåtida världen. Och det är vad profeten också förutsäger. Och profeten liknar denna handel vid den skökas kontakter och handelsinkomsterna vid skökolön. I vers 16 återfinner vi den här visan om en glömd sköka. Och enligt profeten en passande beskrivning av Tyros. Men så kommer någonting märkligt. Efter 70 år ska Herren se till Tyros och det ska åter få börja ta emot skökolön och bedriva otukt med jordens alla kungariken i den vida världen. Men hennes handelsförvärv och vad hon får som skökolön ska vara helgat åt Herren. Det ska inte läggas upp och inte gömmas, utan det som bor inför Herrens ansikte ska av hennes handelsförvärv ha mat till fyllest och präktiga kläder. Ja, vad ska vi säga om det här då? Det är ju ganska märkligt att profeten kan bruka den här bilden på det här viset. Profeten och Herren dömer ju och fördömer skökoväsen. Hur kan då skökolönen helgas åt Herren? Ja, det är ett exempel på hur djärvt profeten kan använda bilder för att konkretisera sin undervisning. Tyros inkomster, när Tyros återigen kan uppta sin handel efter 70 år. Dessa inkomster ska komma Herrens folk till godo. Ska avskiljas, ska helgas åt Herren. Ska inte bara läggas på hög för Tyros egen räkning, utan står det, komma dem som bor inför Herrens ansikte till godo. Ja, detta är en anspelning på hedningarnas omvändelse. Dessa hedningar som är främmande för Herren nu och bedriver sin handel, som liknas då vid en skökas kontakter. Dessa ska komma att vända sig till Herren, de ska söka Herren, de ska vandra till Sion och de ska då inte använda sina inkomster, sitt handelsförvärv för egen del och bara sig själva till godo, utan låta det komma Herrens folk till godo. Så enkelt är det. Ja, därmed har vi kommit till slutet på utsagorna mot främmande folk. Och de följs nu av en avslutning i kapitel 24 till och med 27. Här kan man säga når domen över de enskilda folken en kulmen. Kapitel 24 till och med 27 handlar nu om den världsvida domen, den slutliga domen. Och därmed också om den slutliga frälsningen. Dom och frälsning hör alltid samman. När slutdomen kommer, då är också frälsningens dag för Guds folk. När den förskräckliga, hemska domen kommer,
så är det samtidigt en glädjedag, en förlossningens dag för Guds folk.
De här kapitlen 24 till och med 27, de plockar bibelkritiken bort från Jesaja-boken. De kallas för Jesaja-apokalypsen, de anses vara mycket sena. De dateras ibland till 400-talet före Kristus, ibland till 300-talet och ganska ofta så sent som 200-talet före Kristus. Och ett av skälen är att här står det att Herren ska till och med besegra döden. Och han ska låta det döda uppstå. Och då säger man någonting sådant kunde inte Jesaja ha sagt. Sådana djupsinniga höga tankar, de är ju så nära Nya Testamentets tankevärld att man måste datera texten. Också ganska nära Nya Testamentets tid. Eller då är det en påverkan från persisk religion eller någonting sånt där. Sånt har man också föreslagit. Men detta är ju obevisade och godtyckliga påståenden. I själva verket passar undervisningen väl in i Jesajas förkunnelse i övrigt. Och helt visst i bokens komposition och sammanhang. Den slutliga domen och frälsningen tas nu fram i verserna 24, i kapitlen 24 till och med 27. Och det ska vi i detalj gå igenom nästa gång, men vi hinner börja lite smått med det, med början av detta sammanhang. Då ska vi se först på det 24 kapitlet. Det handlar om att Herren ska döma hela jorden. Herrens slutdom är det frågan om. Men samtidigt då handlar det om Herrens eviga härlighetsrike. Jag läser vi lite grann så ser vi vad det är frågan om. Se, Herren ödelägger jorden eller landet och föröder den. Han omvälver vad som är på den och förstör dess inbyggare. I tredje versen, jorden blir i grund ödelagd och grund utplundrad, ty Herren har talat detta ord. Och det talas om hur man har ohelgat jorden. Hur man har överträtt lagarna, brutit det eviga förbundet, dragit över sig domen och förbannelsen. Det är alltså frågan om att Herren för syndens skull måste ödelägga sin skapelse. Den måste gå under, hela jorden med dess invånare går under på grund av synden. Men en rest är rädda. En efterskörd blir bevarad. Det kanske inte märks så tydligt i översättningen. Man kan nog säga att översättarna har ganska lite förstått vad det här rör sig om. Man har varit sedan länge, långt före 1917, fångad i märkliga bibelkritiska teorier om dessa kapitel när man översatte. Men ni kan se det, det skymtar ändå i vers 13 också i denna översättning. Ty det måste gå på jorden bland folken som det går när man slår ned oliver, som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är slut. Dessa häver upp sin röst och jublar. Ja, det är inte så lätt för den vanliga bibelläsaren att här se vad grundtexten egentligen säger. Nämligen att det blir en rest, en efterskörd som blir bevarad. Och det är denna efterskörd, det troende, som jublar över Herrens höghet och namn. När det i vers 14 står dessa, det syftar alltså på efterskörden. Det syftar på det troende, den utkårade kvarlevan. Det häver upp sin röst och jublar. Fröjderop över Herrens höghet ljuder borta i väster. Ära därför Herren i österns bygder. Ära i havsländerna Herrens, Israels, Guds namn. Och efter detta om kvarlevan, om resten, om efterskörden, så fortsätter skildringen med att tala om domen. Den är slutgiltig, den gäller alla. Och vi ser av verserna 21 och 22 att den gäller också det osynliga uppe i höjden. På den tiden skall Herren hemsöka höjdens här uppe i höjden och jordens kungar ner på jorden. Alltså, i den slutliga domen så kommer alla att dömas. Inte bara jordevarelserna här, utan också höjdens här. Alla makter
Också de osynliga andemakterna, de som har gjort uppror mot Gud och förför människorna här på jorden, också de ska dömas. Och i och med denna slutdom kan Herren Sebots eviga härlighetsrike framträda. Det är vers 23, den sista versen. Då ska månen blygas och solen skämmas. Till Herren Sebot ska då vara konung på Sions berg och Jerusalem, och hans äldste ska skåda härlighet. När den nya skapelsen, den nya himlarna och den nya jorden framträder, den gamla skapelsen får då lämna plats för den nya. Och mycket passande följer då på detta en lovsång till Gud som är så stor, till domens och frälsningens Gud, i verserna 1-5 i 25 kapitlet. Det troende lovprisar Herren för hans underbara gärning. Här står det i hebreiska texten pele, det betyder under. Det är samma ord som används om Messias. Hans namn ska vara pele, hans namn ska vara under. Och här lovprisas hans underbara gärning, hans pele, till dom och till frälsning. Herren kan omvända grymma hedningar till att bli hans vänner, vers 3. Och han är en säker tillflykt för alla nödställda, vers 4. Och på denna lovprisning skildras så Herrens gästabud för alla folk i verserna 6-8. Och det är så stort och mäktigt att det måste jag spara till nästa gång. Det är svårt att spara det avsnittet. När vi sitter tillsammans med räddade människor från alla folkslag på berget på Sionsberg och får ta del av Herrens märgfulla rätter. Då är döden och då är sorgen och då är vanäran borta. Amen.